Hon har jobbat med folkhälsa, feminism och pensionsfrågor bland mycket annat. Nyligen blev IOGT-NTO-medlemmen Farida Alabani vald till partiledare för Feministiskt initiativ. Och Accentpodden tog tillfället i akt att sitta ner för ett samtal med henne. Välkommen till Accentpodden.
Tack så mycket.
Kan du till en början berätta lite grann om din bakgrund i IOGT-NTO?
Ja, men det kan jag göra. Vi sitter just nu i Klara Södra. Och det är ju där mitt engagemang började i IOGT-NTO för snart 5 år sedan. När några kompisar, nu kompisar som då jag inte kände lika väl, sa att de ville bilda en ny förening som skulle vara lite mer normkritisk, men en förening som också redan hade funnits i huset, men att de skulle starta upp den igen och undrade ifall jag ville sitta i styrelsen. Och då så sa jag ja och visste inte riktigt vad jag gav mig in på, men det kändes spännande.
Var det här föreningen Vildvuxen då?
Föreningen Vildvuxen, precis. Mm.
Men du var nykterist innan dess, eller blev du nykter i samband med
det? Nej, jag var nykterist innan dess.
Ja. Vill du berätta någonting om var din nykterhet kommer ifrån?
Ja, men min nykterhet kommer väl från början från min uppväxt, att jag liksom uppvuxen i ett muslimskt hem och där det har alltid varit självklart att man inte ska dricka alkohol. Och där vi kanske inte diskuterat så mycket varför eller sådär, men att det har bara så här, men alkohol är inte bra, det är inte bra för kroppen och sådär. Och jag har också kanske varit i en omgivning där det inte funnits så mycket alkohol heller. Liksom både i familj- och vänskapssammanhang, men också det har liksom inte varit så mycket av en fråga. Det var inte förrän jag började på universitetet som jag så här konfronterades mer med alkohol på liksom fester, gasker och såna saker. Så jag har ju faktiskt druckit alkohol. Första gången jag drack alkohol så var jag var på en gas där jag hade beställt alkoholfritt. Och så kom snapsen. Jag bara, men då har jag fått snapsen. Då får jag min alkoholfria snaps. Liksom. Men det fattade inte jag att det inte var snaps, riktigt snaps. Liksom. Så då fick jag typ så här panik faktiskt. Jag var ganska ung liksom, och bara, herregud, jag har precis druckit alkohol. Vad fan hände precis? och det kändes verkligen så här, men fan, det är klart det inte var alkohol. Varför skulle det vara alkoholfri snaps? Frida, hur har du tänkt här nu? så jag är liksom förr också, kanske också samma sak egentligen med fläsk och så, som jag inte heller ätit liksom, de gånger jag råkat äta det liksom, eller så har det varit väldigt dramatiskt liksom. För att det har känts heligt. Jag har nog kanske inte samma relation till det idag. Liksom. Det känns inte lika viktigt av sådana principer, men mer att så här, det är något, ett val jag gör på grund av att jag inte vill stå för en sån produkt. Så det är mer någonting jag har byggt upp hos mig själv.
Det kommer mer ur ett kulturellt sammanhang än ett religiöst sammanhang för dig kanske?
Ja, alltså alltifrån, alltså, jag har studerat till folkhälsovetare liksom, så att, och då är ju hälsan en ganska viktig bit för mig. Så att det är väl egentligen det centrala där det kommer ifrån, att det här är någonting som både för kroppen och för socialt i ett samhälle inte fyller någon som helst syfte. Och det kan ju ibland gå i lite konflikt med andra vänner som är muslimer och så, som kanske en del skulle säga att så här, men hade det varit som är mer praktiserande liksom. Alltså hade det stått i Koranen att man kunde det, så hade jag kanske gjort det liksom. För vissa är det liksom att det religiösa är viktigare och man har kanske inte, det begrundas inte lika på samma sätt liksom. Och det skulle jag vilja prata om mer kanske inom sådana sammanhang liksom, så att man också förstod, för det skulle nog också stärka nykterheten ännu mer hos de som gör det av också religiösa skäl. För jag tycker att det har i alla fall något varit viktigt för mig, så att jag också kan känna att jag inte behöver på samma sätt. För de tillfällen jag har då druckit alkohol har varit just där det inte har känts liksom, ja, men i så studentsammanhang och sådana saker liksom. Och där jag inte liksom helt förstått poängen med att inte dricka. Men med åren så har det blivit mer och mer att så här, det här är ingenting jag ska hålla på med liksom. Inte för att jag som sagt har hållit på med det riktigt, men det blev självklart för mig att jag har tagit rätt beslut. Liksom.
Mm. Det har blivit mer av en princip,
ja,
för dig under senare år.
Precis, som är liksom mer ideologiskt liksom, grundat kanske, och hälsomässigt. Mm.
Hur brukar folk reagera när du berättar att du inte dricker?
Jag var med på en intervju nyligen om det här, om min nykterhet, vilka så frågor jag brukar få. Och då, alltså jag ser ut som jag gör, jag är inte född i Sverige, jag har inget ursprung från Sverige, sådär, vad jag vet. Och då är det många som kanske också förväntar sig det från mig. För de tänker att så här, men hon är ju muslim och så här, så att hon dricker och inte, så det är ingen grej. Vi behöver inte ställa en till fråga. Så det gör nog att jag får färre frågor. Men vissa kan ju, är fortfarande nyfikna och ställer mer. Och då kan man antingen fråga så här, för att är det av religiösa skäl? Eller så kanske man får frågan av att, speciellt då i yngre ålder, liksom, som sagt i studentåren, så är det bara så här, men kom igen, släpp till lite, det här är roligt. Varför ska du vara sån tråkmåns? Liksom? Och typ att folk känner sig kritiserade och dömda av mig kan väl få ganska mycket. Jag var ganska aktiv inom spexet liksom, som student. Och då så hade vi också något som hette ett så här fyllerep. Så då drack man väldigt mycket alkohol medan då de här skådespelarna körde. Och jag gick ju på de här fyllerepen fast nyktert. Och det var ju väldigt märkligt att göra det. Och då kunde man ju kanske få lite blickar kanske. Men oftast, alltså jag känner att jag har väl fått stor förståelse också för att jag har omgetts kring människor som också är nyktra eller som förstår sig på nykterheten. Liksom. Och för att jag själv inte, men jag väljer inte de alltför alkoholfyllda sammanhangen som, där jag vet att det kan kritiseras.
Mm. Märker du att folk tar det till, blir det liksom en otrevlig politisk slutsats av det, att folk tänker att okej, du ser ut som du gör och du dricker inte, då måste du vara muslim, då är du någon slags islamist. Får du den sortens reaktion också?
Jag fick det för någon typ ett tag sedan. Så var det någon intervju som var med på Metro. Och sen så i kommentarsfälten så märker man ju att, så här, att det räcker med att, alltså det står ingenting om islam, det behöver inte stå någonting egentligen om nykterhet. Men då tänker ju folk att så här, amen, jävla islamist, åk hem. Och tillbaka någonstans. Liksom. Och det kan ju, alltså, att säga att man är nykter, det är som att ge dem lite mer, de här personerna som vill säga det också. Att de får mer vatten på sin kvarn. Liksom. Så ibland kanske jag väljer att inte berätta det för att det, ja, jag inte orkar med sådana kommentarer. Och det är kanske också därför ibland som jag har känt att så här, nej, men varför ska jag vara det? Jag vill inte vara som du tror att jag ska vara, men då kanske man hellre dricker och så. Liksom. Men sen så bara, nej, de ska inte behöva forma vem jag är och vilka beslut jag tar bara för att de går i linje med deras fördomar.
Du har redan varit en del i media med dina tidigare engagemang och sådär. Nu kommer du väl antagligen förekomma ännu mer, kan man tänka sig. Hur tänker du kring att vara en rasifierad kvinna i liksom det offentliga rummet idag med den ton som har liksom uppkommit i samhället?
Alltså det är så dubbelt för mig. Det känns som att så här, jag känner mig väldigt redo. Bara, nej, men nu ska jag fan visa liksom att de här rösterna kan komma fram. Och att också visa på den komplexa rasifierade personen som annars inte målas upp hela tiden. Att jag som både liksom, partipolitiskt engagerad, som man kanske inte alltid tänker så här, rasifierade personer, man ser inte så här, dem i politiken. Men det känns viktigt att visa på en komplex bild av en rasifierad utrikesfödd person som jag ändå är. Och att jag ser fram emot att göra det. Men jag vet också att det kommer kosta. Det kommer liksom få, som jag redan har fått, ifrågasättanden och hån. I och med att jag också representerar saker som de som älskar att håna folk på nätet, speciellt frågor som de provoceras av. Alltifrån om det handlar om feminism, och sen så säger man att man är nykter dessutom. Det är liksom, kan vara ganska extremt. Och sen så är jag väldigt mycket för djuren och djurrätt. Också någonting som provocerar, att säga att man inte tycker om kött eller äter kött och äter djur. Och tycker att antirasistiskt arbete är extremt viktigt. Alltså bara de sakerna i sig är ju, det är en väldigt, det är inte bara en nagel, det är liksom en hel hand i deras öga. Och det där krävs ju att vi som organisation inom Feministiskt initiativ, men också inom de rörelserna som jag vill representera, stötta varandra. Att så här, okay, hur, och det har jag också bett om, att så här, jag behöver ert stöd för att kunna våga. Annars så kommer jag bara vara en mesig person. Som inte, jag har inte valts av det skälet att jag bara ska hålla en låg ton. Så att det känns viktigt och stort, men jag vet att jag kommer möta mycket provokation. Sen kommer jag nog inte läsa allt som kommer, men jag vet att det kommer komma. Och det är väl så, när man gör motstånd så kommer attacker. Och det får man väl räkna med. Även fast jag hoppas på så lite som möjligt. Det är ingenting jag vill se, absolut.
Du pratade tidigare om att du hade ett starkt engagemang i civilsamhället även innan du gick med i IOGT-NTO. Kan du berätta lite grann vart ditt politiska engagemang eller ett samhällsengagemang, vart det började och hur det ledde dig till Feministiskt initiativ?
Ja, alltså jag är en sån här, jag fyller många av förväntningar som folk har. Elevråd kan ju folk ibland nämna som en grej. Åh, är det en elevrådsperson? Ja, jag har verkligen kommit från elevrådsrörelsen. Elevrörelsen har varit extremt viktig för mig. Så att där började jag redan från trean eller vad det kan vara. Alltså när man kunde gå med i det. Och har varit med sedan dess hela tiden. Och liksom varit ordförande för elevråd och både på lågstadiet, högstadiet och sen också på gymnasiet. Så det har format mig extremt mycket. Att sitta i möten, ta beslut och sitta i matråd och sådana saker har varit en väldigt central sak för mig. Det har också i tidig ålder fått känna på både makt kanske och känna på möjligheten till att göra inflytande. Och att veta att men jag kan faktiskt nog göra det här och det kan betyda någonting. Och sen flyttade väl det också i samma sak då på, när jag gick på universitetet, så var jag ju med liksom i kåren och fullmäktige, allt jag kunde vara med där för att jag tycker att det är så pass kul. Och jag har alltid åsikter om saker och ting och då tänker jag att då är det bra att vara någonstans jag kan påverka dem. Och jag har ju inte gjort det. En sak jag märkte var ju typ att många kanske var med i sådana rum för att så här, ah, men vi är med i studentrådet för då kan man lättare få ett utbyte liksom, för att man att det är merit. Och så har jag sittit i allt det där efteråt och bara, ja just det, det kunde man ju också göra. Liksom. Så att det, nu i efterhand har jag ibland känt att varför sökte inte jag någon sån där grej? Liksom, att, gjorde jag det bara? Jag gjorde det verkligen bara för att jag tyckte att våra föreläsare kunde bli bättre eller alla sådana saker. Liksom. Kan ju låta präktigt att säga så, men det är verkligen någonting jag verkligen märker. Att, ja, men det var väl det som var viktigt för mig. Även om jag kan tycka att utbyten också är en rolig sak. Liksom. Mm.
Men att påverka det sammanhang som du har funnits i har alltid varit viktigt, liksom, att vara en exakt deltagande, aktiv person.
Precis, verkligen. Så att det har funnits så i alla sammanhang. Funnits i liksom, alltid från arbetsplatser då sen också. Och så. Och sen, i och med att jag pluggar folkhälsa så är det kopplat till, jag har jobbat mycket med tobaksfrågan och då också då på ideell basis att jobba inom, jag var aktiv i en organisation som heter Psykologer mot tobak, där också folkhälsovetare ingår för att jobba med att minska ungas bruk av tobak och sådana saker. Också inom olika miljörörelser och sådär har jag varit aktiv för unga och så. Och sen har det bara liksom fortsatt till olika saker. Men det är väl där i student- och elevrådsrörelsen som det började för mig. Liksom.
Mm. Och sen så har du då varit aktiv i djurs rättigheter, feminism uppenbarligen, nykterhet. Mm. När upptäckte du Feministiskt initiativ?
När upptäckte Feministiskt initiativ? Det gjorde jag väl, kan det vara 2010 eller någonting sånt, eller 12. Ja. Man hörde mer om dem. Alltså, Gudregimen har ju varit en person som jag lik många har följt och som jag har inspirerats av den liksom rakryggade personligheten hon har och tydligheten och det visionära. Liksom. Och sen så var det nog unga feminister tror jag, som jag så här, såg och som sen dök upp och där kände att så här, ja, det här vill jag ingå i den här rörelsen. Så då gick jag med i det och försökte stötta liksom med bildningsfrågor speciellt. Att så här, men vi behöver lära oss vad är feminism. Så här, men då kan jag vara med i en sån studiecirkelgrupp där vi kan bilda material kring det här. Och sen så var det när jag startade igång Pensionsrättvisa med några fler personer som är en rörelse för att få rättvisa pensioner och så. Som är i det här huset när vi hade en träff då med Pensionsrättvisa som också Vildvuxen var kopplad till. Och då bjöd vi in en person från FI som hade skrivit en rapport om pensionssystemet och sådär. Och sen så bjöd den personen in mig till FI. Så på den vägen är det.
Jag tänker när du pratar, som sagt, som du själv sa, det är väldigt många olika frågor. Alltså det här med banksystem och pensionssystem och folkhälsa. Vilka är dina viktigaste frågor? Har du liksom några frågor som du kommer driva ännu mer som partiledare?
Alltså, egentligen det viktigaste för mig är helheten. Och det är väl det som jag kan bli väldigt provocerad om när vissa säger att så här, ah, men det här är viktigare än det här. Liksom, och det var väl därför jag också som sagt lockades till FI. För man pratar om det intersektionella, vi måste ha en kritisk blick på hur vi pratar om frågor. Att det ska vara, vi kan inte bara prata om kvinnors rätt. Liksom. Vi måste prata om vilka kvinnor, liksom, eller vi måste prata om kroppen och funktionalitet och sådär. Så för mig är det inte jätteviktigt att bara fokusera på en front, utan att se till att vår politik ser helheten. Men sen har jag absolut mer erfarenhet och mer kunskap på vissa områden. Och det kan ju vara liksom socialpolitiska områden. Jag vill ju till exempel att FI ska vara det partiet som främst bär folkhälsan och liksom pratar om hälsan på ett helt annat sätt. När andra knappt rör ordet hälsa så vill jag att FI ska göra det och inte bara prata om vårdköer. För att det är liksom inte intressant om vi inte pratar om hälsa. Och prata om vad hållbarhet eller miljö betyder liksom i stort, där vi kopplar ekonomi till det, för det går inte hand i hand annars liksom, och där vi också kopplar klass till det liksom. Så att där har jag i min bakgrund, där kommer det kanske vara som mest trygg.
Jag tänkte vi kan prata lite grann om FI:s alkohol- och narkotikapolitik. Mm. Vilken typ av alkoholpolitik kommer ni att driva med dig som partiledare?
Alltså vi har ju en alkoholpolitik som verkligen går i linje. Om vi bara ska prata mycket jämt just men och bjuder in till den här podden. Som går i linje med det. Och det var väl också det som var väldigt viktigt för mig. Att så här, är det här partiet drogliberalt eller inte? Eller så. Och det är utifrån mitt perspektiv och utifrån den politiken vi för. Så är vi inte det. Liksom. Vi ser vikten av Systembolaget till exempel. Vilket är också en viktig fråga som vi ser nu. Där det finns risker att det här försvinner. Med gårdsförsäljningsfrågor som dyker upp och sådär. Där folk mer och mer är villiga att liksom släppa sådana viktiga system som vi har byggt upp. Liksom. Ett monopol som finns av ett viktigt skäl. Och det har väl också då i koppling till folkbildningen att göra, att vi behöver både inom vårt parti tydliggöra varför vi har tagit ställning till vissa saker, så att man inte helt bara följer med media eller populärkultur eller så, som kan visa på andra alternativ som kan vara mer lockande. Speciellt om vi kollar på narkotika, liksom, där vi ser en extrem liberalisering av synen på cannabis och sådana saker. Och där vill jag att FI verkligen ska vara tydliga med att så här, vi rör oss inte. Vi ska följa forskning, absolut. Men vi ska också se till, i och med att jag tycker också att vi är ett väldigt starkt socialpolitiskt parti, så förstår vi konsekvenserna av det ena och det andra. Och att vi förstår att det här handlar inte bara om individens rätt. Det handlar också om vilka förutsättningar människor har. Och vi lever inte i det samhället där vi kan se till där vi inte kan se till de här förutsättningarna liksom, och hur en sån typ av liberalisering som en del vill se, liksom, avkriminalisering av eget bruk och sådana saker, att det är det kommer med väldigt stora konsekvenser. Och de som har suttit i nämnder, socialnämnder och sådana saker, de vet ju det. De vet ju vilka det är som kommer, vilka det är som vilka barn till vilka som kanske lever liksom som hemlösa eller som har föräldrar som lever i missbruk. Det är en klassfråga. Det är också en fråga om bakgrund, absolut. Liksom. Och där vi också ser hur kvinnor, vi har ju kanske alltså den politiken som hur vi utmärker oss, är att vi verkligen också ser till synen på kvinnor och missbruk är ju någonting som också är extremt problematiskt. Liksom. Också hur vilken hjälp de får och sådana saker. Och där vi vill liksom satsa på vården, som många säger sig vilja satsa på. Liksom. Vi hör ju också hur många säger att ja, men alkohol är faktiskt mycket farligare. Liksom. Vi borde legalisera cannabis eller sådana saker. Samtidigt så är ju samma grupp inte den som på något sätt kämpar för minskat alkoholbruk heller. Liksom. Det är inte som att de är nykterister hela det gänget. Det hade varit fantastiskt annars, men så är det ju inte. Medan vi då säger att så här, istället för att prata om att legalisera någonting så kanske vi ska prata om hur vi kan förbättra den vården. Liksom. Och såna, alltså så här, den biten är så stolt över att vi representerar, att vi verkligen vill ge människor en chans och ta hand om dem istället för att bara ge upp på välfärden liksom, och ge upp på människors möjlighet till en god framtid och säga att så här, men det där kan de lösa helt själva. Liksom. Vi vet att vi är extremt fortfarande beroende av varandra. Det samhället där vi inte påverkas eller där en del kommer hamna utanför, det lever vi inte i. Liksom. Och det kommer vi förmodligen inte göra på ett väldigt bra tag eller kanske någonsin. Så därför är just välfärdsfrågorna och synen på det förebyggande arbetet extremt viktigt för mig och även vad jag vet för FI. Så att vi både vill jobba med det förebyggande och att hjälpa de som redan har hamnat illa. Än att prata om att det här är någonting som ja, ska få vara varje persons rätt att få göra. Liksom.
Mm. Du nämnde avkriminalisering. Mm. När jag läste FIs partiprogram igår så uppfattade det som att ni vill avkriminalisera bruk av narkotika.
Ja, det är en tolkningsfråga. Alltså jag tolkar inte det som det när man läser det. Att vi vill avkriminalisera. Vi vill lägga fokus på vården. Och att ifall det är så att alltså de som brukar, det ska fortfarande vara så som jag ser det, brottsligt, men de personerna ska få hjälp liksom, än att vi har ju många lagar där brott inte medför fängelse eller där de inte medför alltså vilket typ, vilket hur hårt straffet är om man säger så. Men alltså det, jag kan ju själv liksom tycka att det är inte där vi ska lägga krutet liksom, på det är ju liksom vilka som säljer eller liksom vad det här står för och inte brukaren själv. Så att det är väl där också sådana skrivelsen kommer ifrån, att så här, vi ska inte fokusera på den enskilda. För det tycker jag också, att det inte är det som är det mest intressanta.
Liksom. Mm. Jag kan läsa, det står att straffrättsliga påföljder för bruk av narkotika bör tas bort och istället ersättas med erbjudande om behandling från beroendet. Jag hoppar lite grann i citatet. Men ungefär så, och sen lite senare så står det också då att ni är inte för en legalisering av narkotika och anser att straffrättsliga påföljder bör kvarstå för att köpa, sälja, importera och exportera narkotika samt att framföra fordon. Då. Men där ingår ju då inte personligt bruk eller innehav står ju inte med heller då.
Mm.
Men det är din uppfattning att arbete för en avkriminalisering, det är inte en del av er politik?
Jag skulle inte säga det, nej. Det är i alla fall inte där jag själv står. Så att, det, och det är inte heller saker som vi någonsin har signalerat ut och sådär. Sen så här, det kan diskuteras säkerligen inom partiet. Det finns nog delade meningar om det, det vet jag. Det är en sån fråga som är väldigt konfliktorienterad liksom, i samhället i stort. Så att även så här, säkerligen är fint. Men det är väl i alla fall där jag står i.
Mm. En annan fråga som omgärdas av en del konflikt är tillgänglighet av sprutbyten.
Mm.
Där skriver ni att det bör finnas sprutbytesprogram i varje landsting.
Mm.
Och det är en fråga där IOGT-NTO har tagit en mer återhållsam ställning då, om man menar att sprutbyten lägger ett för stort ansvar på den som har ett beroende att själv liksom sluta med sitt missbruk. Vad är din uppfattning om sprutbyten?
Men det är en sån fråga. Jag tycker att jag förstår också IOGT-NTO:s ställning som jag också själv delar. Liksom, där vi behöver vara, det handlar om en försiktighetsprincip. Liksom, där också IOGT-NTO vill vara som ett alternativ för de som vill se någonting annat. Och att det är viktigt att det alternativet finns och att inte alla går liksom samma linje, även fast det kan finnas studier som visar på goda resultat och sådana saker. Och att jag tycker väl att så här, vi måste absolut prata om dödligheter kopplat till narkotika. Liksom. Och att vi inte bara kan lämna personer som har börjat ett missbruk och som är beroende åt ingenting. Liksom. Och där tror jag att vi behöver, liksom, både inom FI men kanske inom UTMT, undersöka mer så här, hur kan vi svara upp mot det som faktiskt händer på ett aktuellt sätt och på ett bra sätt och på ett forskningsbaserat sätt. Liksom. Så jag skulle väl kunna be om att återkomma på det. Alltså jag är själv inom en sån egen process att fundera på vilken väg är bäst. Liksom. Jag har väldigt bra argument för båda perspektiv. Liksom. Vi har sett goda resultat med sprututbyten, men det är också av ideologiska skäl. Det markerar någon form av så här, att man släpper liksom personen lite till steget liksom öde och speciellt ifall det inte finns bra mekanismer omkring det för att fånga upp personer. Så att det är väl också det som gör det lite mer komplext. Hade det varit så att man jobbade väldigt mycket förebyggande i sådana sammanhang och inte bara erbjöd ett sprututbyten, så skulle det kunna betyda något helt annat. Liksom. Då hade det kunnat bli en mer renodlad behandling. Liksom. Så det är därför det är lite så här, att bara prata om sprututbyte i sig räcker inte. Liksom, tänker jag.
Hur ser Feministiskt initiativs framtid ut utan Gudrun Schyman? Är det ett parti som spelat ut sin roll eller finns det en plats för FI i svensk politik?
Det är den vanligaste frågan jag får. Och jag, så här, för att också tydliggöra det, Gudrun är fortfarande med. Hon är inte partiledare men hon är fortfarande aktiv medlem och kommer har liksom inte lämnat partiet som så och kommer driva vårt folkbildningsarbete, vilket är någonting som kommer utveckla oss ännu mer. Så att Gudrun är fortfarande med och utvecklar det arbetet samtidigt som jag och tillsammans med Gita kommer fortsätta visa på att det här partiet är mer än bara individer liksom, som står för någonting eller som har viss historia som har varit viktiga för att bygga upp partiet och så, men att vi visst kan bära oss, för att det handlar inte om oss som personer utan om frågorna som vi driver, som då handlar om alla de här frågorna som jag har nämnt liksom, att det är vi har liksom inte spelat ut vår roll eftersom att ingen förändring har skett. Hade det gjort det så hade inte jag gått med FI. Liksom. FI står för den här helheten som jag då har sett genom mitt engagemang i olika folkrörelser, att de här går inte, de binds inte ihop. Vissa sitter här och bara håller på med sina miljöfrågor och andra håller på med sina klassfrågor och sådär. Liksom, men att det finns ingen helhet. Och där tycker jag att FI verkligen är det enda partiet som har den helheten. Och det är ju många som också har sagt det när de har läst på kring de olika partiernas ståndpunkter och så. Liksom. Kanske inte FI för 10 år sedan, för då hade vi inte tillräckligt mycket politik. Men nu har vi verkligen det. Och det gör mig ännu mer trygg och säker på att FI är ett parti att räkna med. Med Gudrun på sidan, men också med med vår politik som bär oss. Liksom.
När FI bildades så, som jag minns det, så var tanken att ha ett feministiskt parti som inte inordnade sig utifrån höger-vänster-skalan. Hur ser ni på det idag? Är det liksom, är höger-vänster fortfarande relevant eller är det snarare den här Galtan-skalan som man förhåller sig till? Vart skulle du säga att ni positionerar er idag?
Men vi har ju liksom ingen skrivelse om att FI är till vänster om svensk politik, så att FI är ett vänsterparti sådär liksom. Men på samma sätt som vi som partiledare inte ska är det enda som färgar partiet, så är ju det då för att det är våran politik som talar för det, och den talar ju väldigt tydligt för att vi båda är ett parti som är mer åt gallhållet, liksom att vi ser till de liksom, en del liberala värdena liksom, inom den skalan. Men vi är också ett parti, om vi ser till vänster och höger, för de här sakerna går ihop liksom. Ser vi till vänster och höger skalan så är vi till vänster om Vänsterpartiet på många sätt utifrån ekonomisk-politiska frågor. Så att ställer man frågan rent så här politiskt, men vad kollar vi på ett partiprogram, vart står ni där? Men då är det där vi är liksom. Och det har väl varit viktigt kanske för Fi att inte bara positionera sig som ett vänsterparti eller som ett annat typ av parti, för att det vore inte Fi, på tal om den här helheten. Det vore inte Fi att bara säga att vi ser till exempel i Tyskland där vänsterpartier som då uttalar vänsterpartier går åt ett nationalistiskt håll. Det är liksom, det räcker inte för att förklara Fi. För skulle vi säga det så, vad är vänster? När vänstern flyttar sig åt höger liksom, eller förflyttar sig åt det liksom det traditionalistiska hållet, så är ju inte det Fi. Och då vill inte vi liksom dras ner med det. Och det är väldigt viktigt för även för mig liksom, att inte bli sammankopplad. Det var ju därför jag en gång var med i Vänsterpartiet och sen gick ur. Liksom, för att jag kände att den synen inte räckte. Att klassanalysen var inte nog för mig. Liksom. Jag behövde också se liksom det antirasistiska arbetet, som en del också kallar för identitetspolitik och sådana saker. Det är extremt viktigt. Så att frågar ni oss eller frågar man mig var står ni i svensk politik liksom, så är vi absolut till gall och till vänster. Men att det är viktigt att man pratar om båda två. För annars så får man en fel bild. Liksom.
Jag tänker också om man går ner och tittar på de feministiska strömningarna så finns det ju den här identitära rörelsen har ju lite kommit och fått kritik och sådär liksom inom feministiska kretsar. Samtidigt så har också queerfeminismen liksom kommit in och kritiserat den mer traditionella radikalfeminismen. Var finns ni och hur går det att liksom ena alla de här olika feministiska strömningarna under Feministiskt initiativ? Eller har ni känner du att ni har en specifik väg som ni går i det här?
Vi enar väl en del av dem skulle jag säga, men inte alla. Eller så här, liberalfeminister så där, skulle jag säga att vi inte riktigt representerar. Och viktigt varför också en del har gått ur liksom, för att de känner att det inte passar. Ifall man ser till liksom, att vara en intersektionell feminist och att vara en postkolonial feminist är väl där jag skulle själv liksom, positionera mig liksom, som mest. Och det är väl där jag också, det är där jag ser oss också mest i vår politik, både i vad vi kommunicerar och också det man kan utläsa från vårat partiprogram. Liksom. Och också utifrån medlemmar och så är det där jag tror att folk står. Liksom. Sen så tror jag att man inspireras, liksom, alltså allt från queerfeminism och så här, det finns ju också i FI. Liksom. Så att, jag fick en fråga här någon också om det, att så här, vill ni ena alla feminister? Och det är klart att man som ambition, som parti, så vill man ju ena ett helt folk. Man vill ju helst ena alla. Men skriver folk under på andra saker som... alltså ifall det är transfobiska saker som en del personer inom feministisk rörelse verkligen står för. Men då kan vi inte enas i det. Då är det inte de vi är ute efter att ha som medlemmar eller som sympatisörer. Mm. Så att vi har inte något mål om att ena alla oavsett vad de tycker. Liksom. Så som jag ser i alla fall.
En sista fråga. Vad har du för politiska förebilder?
Politiska förebilder. Men gud, och Schyman är verkligen en av dem. Det är väldigt lyxigt att kunna säga det som hennes efterträdare. Att jag har henne som förebild. Sen så har jag väl många personer utanför politiken, ska jag väl säga. För att jag inte alltid kanske sett till politiken som min... Jag är ju... På något sätt är jag väl typ anarkist i hjärtat också. Liksom. Jag har ju svårt att partipolitiken. Det tog ett tag för mig att engagera mig partipolitiskt. Så att, och politik bärs ju väldigt mycket av civilsamhället. I mångt mycket. Där jag har det jag ser till mina med alltså mina vänner som alltså allt från personer inom nykterhetsrörelsen som har varit väldigt viktiga förebilder i mitt engagemang, men också hur, vilket sätt jag väljer att se på politik. Så att det är verkligen liksom Lina Eriksson och Nathalie Carlryd inom UTNTO, personer som verkligen har varit med och format mig på kort tid. Liksom. Om jag ska vara koppling till rörelsen. Och sen är det personer inom Street Garris, det har också varit aktiv, som har varit med och byggt upp det där som har varit också väldigt viktiga för mig. Att så här ser vi på människor, så här ser vi på ledarskap. Så att jag är väldigt väldigt närvarande i vart jag är just nu och vad som händer just nu, och inte bara lever i tidigare författare eller tidigare personer som har byggt upp andra rörelser. Man kan ju säga Martin Luther King och sådana saker också liksom, men det hade inte varit tillräckligt sant liksom, för att det är inte där de pusselbitarna har rört sig som mest i mig liksom, även fast det har varit personer som alltså jag som barn lyssnade till exempel på Martin Luther Kings tal och typ det gick på repeat för jag tyckte det var så häftigt och så engagerande. Men att där det på senare år har varit som viktigast har väl varit just i folkrörelserna. Definitivt.
Frida Albani, tack för att du var med i Accentpodden.
Tusen tack för att jag fick det.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!